Dagens evangelietext är hämtad från påsk, från skärtorsdagen, och det handlar om Jesus i Getsemane. Så kom de till ett ställe som hette Getsemane, och han sa till lärjungarna: sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom, och han sa till dem: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa: Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sa till Petrus: Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timma? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Amen. I sydvästra Värmland, min hemtrakt, fanns vid 1930-talet en kringcyklande man vars uppgift var, och vars kallelse var, det var att måla och gestalta Jesus i den religiösa miljö. Och han målade bilder som sattes upp hemma i ortens frikyrkor och kapell. Jag tror att det fanns många som cyklade omkring på 30-talet, och jag tror kanske du känner igen tavlorna. Den här mannen tror jag hette Engström. Med cykel och målarfärg spred han evangeliet, och så dokumenterade han varje tavla med Engström och årtalet längst ner på högra sidan. Han ville väl leva kvar, och det var ju inte så konstigt. Ja, det var riktiga panoramabilder i min barndoms missionshus. Tången, Uppsal och Lennartsfors kanske inte säger det så mycket. Men det var Jesus målad i pastellfärg, omgiven av de första lärjungarna, i ett böljande landskap. Och ibland så tyckte man att det var misstänkt likt omgivningarna kring missionshuset. Kanske ett medvetet eller omedvetet försök av konstnären att lyfta in bibelberättelsen i vår egen tid, eller i den tid han verkade. Det var Jesus i skymning, kanske lite starka grälla färger för mig, och Jesus var väldigt snygg, och lärjungarna var väldigt snygga och välfriserade. Men det var Jesus på väg till Emmaus. Ett litet hus som såg ut som ett bitsocker i en rödorange solnedgång. Och så stod det längst ner med snirklig text: bliv kvar hos oss, ty det lider mot afton. Är det någon av er som har sett dessa vackra missionshusbilder? Ja, vad bra. Någon har sett det i alla fall. Många söndagskvällar satt jag och stavade på orden: bliv kvar hos oss, ty det lider mot afton. Men till sist den tavla som hänger i Lennartsfors missionshus, där min släkt kommer ifrån. Den ligger kanske närmast dagens text: Jesus ensam i ett Getsemane. Det var en mörk, nästan svart tavla som täckte norra fondväggen. Jesus lyser upp ansiktet, och hans bara händer vilar mot en vass granitklippa med knäppta händer till bön. Och längre bort anar man bylten av lärjungar i djup sömn. Även om tavlan är mild och tillrättalagd och mantelfållen på Jesus är snyggt draperad, så ser man ändå förtvivlan i Jesu ögon. Man ser ångesten. Man ser faktiskt skräcken. Och det är inte tappert mod jag ser i Jesu ögon när jag ser den tavlan. Det är ängslan, ångest, oron och fruktan för lidandet och döden. Och längst ner på tavlan breder törnet ut sig och ramar in tavlan. Och det är som om törnet vill berätta att mitt i världens vedervärdighet finns det någon som beder för oss. Och så har målaren skrivit längst ner på tavlan. Han beder för dig. Det är som om Jesus har gått in i all världens prövning bara några steg före oss. För att vi ska veta den dag vi beträder prövningens mark att där i mörkret står någon och säger: jag ber för dig. 1982, det låter som en evighet, så åkte jag till Jerusalem. Jag hade köpt mig nya sandaler och en eftermiddag skulle jag bege mig till Getsemane. Men alla vet hur det är att gå med nya skor. De känns. Och när jag kom ner i Kidronsdalen och det som kallas för Gehenna så var det ett elände. Så jag fick ta av mig skorna och gå upp till Oljeberget och till Getsemane. Det var i och för sig en prövning, men jag menar det är inget att tala om. Ändå berättar jag det, så det står väl för någonting. Men jag har varit vid Getsemane. Jag har varit vid det man tror är klippan. Och jag har upplevt känslan av overklighet över en plats som är inbyggd. Jag har hört andra, jag hörde andra människors böner. Italienska, spanska och engelska. Och så en bonde från Västergötland som suckade: kär Jesus, sa han gång på gång. Jag har varit vid Getsemane och jag har sett mörkret, men jag har också hört bönerna. Sen kom jag hem med sandalerna på ryggen. Men jag hade mött Getsemane och jag tror också att Getsemane är en plats vi alla får möta på ett eller annat sätt. Jag har en fråga och den frågan lyder: finns det människor som målar Kristus idag? Finns det människor som målar bilder av Kristus i Getsemane idag? Är kyrkan en plats där bilderna av Kristus växer fram, inte bara som ärans konung utan också som den som på knä har gått igenom Getsemane? Finns bilden av den prövade Kristus från Getsemane synlig i Andreaskyrkan, i vår verksamhet och i det som vi vill kalla vår teologi? Jag vill tro det. För jag vill tro att varje gång vi ber och tänder ljusen så vill vi som minska mörkret i människors lidande. Eller vi vill i alla fall visa på att i det totala mörkret och i den outhärdliga prövningens stund finns det alltid ett ljus att tända. Där vill vi berätta om att Jesus finns och han ber för dig och han ber för mig. Andreaskyrkan finns faktiskt synlig i en mängd diakonala verksamheter där jag tror att bilden av Jesus målas upp. På andra sidan gården ligger sociala missionen. Svenska Mälardistriktet och Gotland och Upplands missionsförsamlingars sociala arbete. Jag var där för några dagar sedan och intervjuade några personer inför vår verksamhetsberättelse. Där finns en avdelning som heter Råd och stöd. Pia möter människor. Pia kan möta en människa som på morgonen kommer i förtvivlan, Kanske är hon en nyförlöst mamma som har fått besked om vräkning. Pia ringer och på kvällen kan det hända att Pia har lyckats ordna ett boende åt kvinnan, åt hennes nyförlösta barn och åt hennes övriga barn och släktingar. Lena som jobbar med återvändande flyktingar, människor som vill återvända eller människor som måste återvända och inte får stanna kvar. Där finns människor mitt i människors djupaste prövning. Och jag vill tro att när människor möts av professionen och omsorgen hos sociala missionens kuratorer, så vill jag tro att Kristus finns där, att han är med där och att han ber för den som söker hjälp. Andreaskyrkan finns också med i sjukhuskyrkans arbete. Och jag kan tänka mig att när sjukhuspastorn Kristina sitter vid en sjukhussäng på Södersjukhuset, så anar jag också att Kristus finns där och han beder för människorna i den situationen. När Lotta finns med på hjärtslaget fredagkvällar på Medborgarplatsen och bjuder frusna unga människor på kaffe och te, så vill jag också tro att Kristus finns där och ber. När vi som jobbar här i Andreaskyrkan öppnar porten för någon som plötsligt blivit övergiven, någon som inte har mat för dagen, så vill jag tro att Kristus finns med där och ber. För Kristus har själv gått längst in i prövningens mörker. För att vi, när vi söker hjälp eller när vi hjälper, ska veta att vi inte är ensamma och övergivna. Det kommer för mig en sång som Börje Ring har skrivit. Jag kan inte sjunga den nu, men han skriver någonting om när människor snuddar och rör vid varandra trots bittraste erfarenhet, då anas den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. Någonting sånt tror jag det är. När människor snuddar och rör vid varandra, då anar vi Kristus. Så vill jag ställa frågan som egentligen är väldigt svår. Jesus säger till lärjungarna att de ska be för att inte utsättas för prövning. Och i bönen vår fader ber vi, utsätt oss inte för prövning. Ska man be om att slippa prövningen? Eller ska man be om att bli prövad? Personligen så är jag väldigt kluven i den här frågan. Och jag kunde, nu är jag personlig, men jag kunde under mina teologstudier nästan bli irriterad när jag läste mystikernas texter, helgonen. Där man på sida efter sida tackar Gud för prövningen och att den sjuka kroppen och att allt vad det är på något sätt förhärligar Kristus. Jag känner stor respekt för det skrivna och vill på absolut inte något sätt ifrågasätta det. Men personligen tycker jag att livet är så fyllt av prövningar att man inte behöver be om mer än det som finns. Jag känner, för mig har det starkaste varit att i prövningens stund att få hitta en hand att hålla i, en person att tala med. Och sen kan jag tacka för att jag i prövningens stund kanske fått växa lite mer och känna mig lite starkare. Men jag har svårt för att se prövningen som ett självändamål som gör oss till ädla kristna. Men tacksamheten över att i prövningen finns någon att möta, någon som förstår och någon som har gått vägen före mig. Låt oss be. Så tackar vi dig Gud för att vi på söndagen, som egentligen är den kristna dagens uppståndelsedag, att vi får tacka dig för Kristi seger över döden. Tack för att du som också segrade, du gick genom Getsemane och du vet vad det är att vara människa. Vi ber dig att denna bilden av Kristus, både Kristus som lidande och prövad, men också Kristus som vunnit över mörkret, att den ska finnas i oss och ge oss kraft. Och hjälp oss, Gud, att när vi prövas, när vi möter prövning, vi ber om din närhet och din kärlek. Och låt oss vara mänskliga. Låt oss känna gott för andra. Bevara oss så i Jesu namn. Amen.